Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Green Metropolis är en fackbok om miljö, energi och stadsplanering skriven av den amerikanske journalisten David Owen. Boken, som utgår från en essä i The New Yorker, vänder på den vanliga bilden av storstaden som ett ekologiskt problem. Owen hävdar istället att mycket tät städer, med Manhattan som främsta exempel, ofta ger invånarna ett mindre ekologiskt avtryck än förorter och glesbebyggda områden. Syftet är inte att förneka städernas buller, avfall eller sociala problem, utan att rikta uppmärksamheten mot de vardagsmönster som påverkar resursanvändningen mest. Mindre bostäder kräver mindre energi, närhet minskar behovet av transporter och fungerande kollektivtrafik gör bilen mindre nödvändig. Därmed ifrågasätter Owen idén att miljövänlighet främst handlar om tekniska prylar, individuella livsstilsmarkörer eller ett idylliskt liv nära naturen. Green Metropolis är skriven för en bred publik och kombinerar statistik, polemik och vardagliga exempel. Den är framförallt ett argument för att bedöma hållbarhet utifrån faktisk konsumtion och infrastruktur, inte utifrån hur grönt ett bostadsområde ser ut. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Manhattan används som motbild till den gröna förorten. Bokens mest uppmärksammade påstående är att New York, och särskilt Manhattan, i flera avseenden är en av USA:s mest hållbara platser att bo på. Det låter motsägelsefullt eftersom staden förknippas med trafik, höga hus, avfall och intensiv konsumtion. Owen menar dock att den relevanta frågan är hur mycket resurser varje invånare använder, inte hur mycket betong som syns i stadsbilden. I täta stadsdelar bor människor i mindre lägenheter, delar väggar, tak och ledningsnät med andra och har nära till arbete, butiker, skolor och service. De behöver därför inte samma mängd golvyta, uppvärmning, parkering och transportinfrastruktur som hushåll i utspridda villaförorter. Han kontrasterar detta med den amerikanska föreställningen om landet som en ekologisk fristad. Ett stort hus på en naturskön tomt kan förefalla grönt, men kan i praktiken kräva flera bilar, långa dagliga resor och omfattande energianvändning. För en svensk läsare finns en igenkännbar planeringsfråga här. Även om Stockholm inte är Manhattan, bygger många svenska stadsutvecklingsdebatter på samma avvägning mellan tät bebyggelse, kollektivtrafik och bilberoende. Owens poäng är att hållbarhet måste mätas genom vardagens samlade resursflöden. Stadens täthet är då inte automatiskt ett problem, utan kan vara en del av lösningen. För det andra, att bo mindre minskar energibehovet mer direkt än många gröna tillval. Owen lyfter fram bostadens storlek som en grundläggande men ofta förbisedd miljöfaktor. Ett större hem behöver vanligen mer material när det byggs, mer yta att värma eller kyla, fler lampor och apparater och ofta mer möbler och förvaring. I flerbostadshus kan dessutom delade väggar begränsa värmeförluster jämfört med fristående hus. Därför menar han att en liten bostad med måttlig energianvändning kan vara miljömässigt bättre än ett stort hus som kompletterats med synliga gröna lösningar. Kritiken riktas särskilt mot tanken att teknik kan kompensera för en resurskrävande livsstil. Solpaneler, effektivare vitvaror eller miljömärkta byggdetaljer kan ha värde, men de förändrar inte automatiskt den energi och de material som ett mycket stort boende kräver. Resonemanget är också en invändning mot konsumtion som identitet. Det avgörande är inte om ett hushåll kan köpa sig till en grön självbild, utan om dess grundläggande behov av energi, plats och transporter faktiskt minskar. I Sverige, där energiprestanda och renare elproduktion ofta står högt på dagordningen, påminner boken om att total efterfrågan fortfarande spelar roll. Owens slutsats är inte att alla bör leva trångt under vilka villkor som helst. Snarare visar han att bostadsstorlek är en konkret, strukturell fråga som bör räknas in när man talar om klimatpåverkan. För det tredje, närhet och kollektivtrafik gör minskat bilberoende till bokens huvudmekanism. Den tredje delen av Owens formel är att köra mindre. Och här blir boken tydligast i sin kritik av bilberoende samhällen. Transporter, särskilt resor med privatbil, står för en stor del av oljeanvändningen i Nordamerika. När bostäder, arbetsplatser, handel och samhällsservice ligger långt ifrån varandra blir bilen inte ett val bland andra, utan en förutsättning för vardagslivet. Owen betonar att effektivare bilar kan minska bränsleförbrukningen per kilometer, men inte löser problemet om människor fortsätter att resa långt och ofta. Tät bebyggelse förändrar själva behovet av resor. Gång, cykel, buss, tunnelbana och tåg blir realistiska alternativ när avstånden är korta och när många människor använder samma stråk. Detta gör att staden kan fungera med mindre väg- och parkeringsyta per person. Argumentet är relevant även i svensk kontext. där kollektivtrafik och cykelinfrastruktur ofta diskuteras, men där förortsetableringar och externhandel samtidigt kan skapa nya bilresor. Owen förespråkar inte enbart att människor ska välja bort bilen av moralisk plikt. Han fokuserar på hur den byggda miljön formar valen långt innan en enskild resa börjar. Om vardagens funktioner ligger nära blir ett bilsnålt liv enklare, billigare och mer praktiskt. Därför behandlar han stadsplanering som klimatpolitik, inte som en separat fråga om arkitektur eller trivsel. För det fjärde. Boken ifrågasätter grön konsumtion och skiljer effektivitet från symboliska lösningar. Green Metropolis skiljer mellan åtgärder som minskar den totala resursanvändningen och åtgärder som främst signalerar miljömedvetenhet. Owen är särskilt skeptisk till idén att ett stort, avlägset boende blir hållbart bara för att ägarna installerar ny teknik eller köper miljöanpassade produkter. Hans invändning är inte att sådana produkter alltid saknar effekt utan att de kan dölja den större frågan om skala. Ett energieffektivare kylskåp hjälper mindre om hushållet samtidigt har mycket stora ytor, flera fordon och långa pendlingsavstånd. På samma sätt kan en bränslesnål bil minska förbrukningen per resa men inte ersätta fördelen med att många resor aldrig behöver göras. Bokens perspektiv är därför lågmält teknikkritiskt snarare än teknikfientligt. Owen vill flytta fokus från spektakulära lösningar till redan existerande system som reducerar efterfrågan, exempelvis kompakta bostäder, gångavstånd och kollektivtrafik. Det gör argumentet obekvämt, eftersom det berör konsumtionsnivå och bekvämlighet snarare än bara produktval. För svenska läsare kan resonemanget användas som ett test av miljöpåståenden. Man kan fråga om en åtgärd minskar energibehovet i absoluta tal eller om den bara gör en i grunden resursintensiv livsstil något mindre belastande. Den skillnaden är central för Owens definition av hållbarhet. Slutligen, Manhattan är en skarp illustration men inte en färdig modell för alla städer. Bokens styrka är dess koncentrerade argument, men samma koncentration skapar en begränsning. Manhattan är ett ovanligt fall med mycket hög täthet, omfattande kollektivtrafik, blandade funktioner och en urban form som vuxit fram under lång tid. Det går inte att kopiera rakt av till mindre svenska kommuner, amerikanska förorter eller nya stadsdelar med andra sociala och geografiska förutsättningar. Owen medger i praktiken att poängen är principiell, att andra platser behöver bli mer lika Manhattan i fråga om resursmönster, inte identiska i form eller livsstil. Kritiker har också framhållit att minskad efterfrågan inte ensam räcker, eftersom även energieffektiva höghus kan vara beroende av fossil energi. Här behöver bokens argument kompletteras med frågor om elproduktion, byggmaterial, social rättvisa och bostadspriser. Men begränsningen gör inte huvudtesen oviktig. Tvärtom tydliggör den vad läsaren bör ta med sig. Tätet är inte ett mål i sig och höga hus är inte automatiskt hållbara. Det som spelar roll är om stadsformen gör det möjligt att leva med mindre bostadsyta, dela infrastruktur och klara vardagen utan frekvent bilanvändning. I en svensk diskussion innebär det att hållbar stadsutveckling måste förena klimatnytta med goda bostäder, tillgång till service och fungerande kollektivtrafik. Boken fungerar bäst som en utmanande utgångspunkt för den diskussionen, snarare än som en universell ritning. Sammanfattningsvis, Green Metropolis passar läsare som vill förstå sambandet mellan klimatpåverkan och hur samhällen faktiskt är byggda. Den är särskilt relevant för personer som intresserar sig för stadsplanering, transporter, bostadspolitik eller vardagskonsumtion, men den kräver ingen akademisk förkunskap. Owen skriver polemiskt och lättillgängligt, vilket gör boken användbar även för den som normalt inte läser tekniska klimatrapporter. Den praktiska behållningen är ett annat sätt att granska miljöval. Istället för att bara fråga vilken produkt som är grönast, uppmanas läsaren att se till bostadens storlek, resornas längd, bilberoendet och möjligheten att dela infrastruktur med andra. Intellektuellt är boken värdefull eftersom den bryter med den romantiska föreställningen att gleshet, privat yta och närhet till natur automatiskt innebär låg miljöbelastning. Jämfört med många böcker om hållbarhet, som fokuserar på ny teknik, individuella konsumtionsråd eller visioner om framtida ekostäder, utmärker sig Green Metropolis genom sitt fokus på efterfrågan och urban vardag. Owens huvudargument är avsiktligt skarpt och Manhattan kan inte fungera som en enkel mall överallt. Läsaren bör därför komplettera boken med perspektiv på energisystem, rättvisa och olika stadstyper. Ändå är dess centrala fråga fortsatt relevant, även i Sverige. Vilka miljövinster uppstår när människor kan bo nära service, resa mindre och använda mindre yta? Boken ger ingen komplett plan, men den ger ett ovanligt klart ramverk för att ställa just den frågan. Om du vill stödja David Owen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!